Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Podplay.
Han håller om halsen men lämnar liksom ändå stora blodspår efter sig när han typ trycker sig förbi andra gäster ut från baren, ut på gatan där han stapplar fram tills han når hörnet där han kollapsar i rännstenen och dör.
Så vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Det är vi verkligen. Hej och välkomna. Jag kom liksom mitt i din mening på att just det, en mikrofon är...
Behöver du ha.
Behöver jag ha, precis.
Så här men du trollade framme.
Så här 5 år in så börjar man bli ganska professionell kan man säga.
Jag tycker det. Och jag tänker typ att det vore ganska... Vet du vad som borde vara på 5-årsjubileet egentligen?
Nej.
Att man uppgraderar sig med en Britney-mic.
Alltså, någon gång måste vi ändå faktiskt skaffa en sån till dig.
Jag vet. Är det så mycket att begära?
Men jag vet inte ens om jag... Jag tror typ inte att jag helst vill ha en sån. För jag tror att jag hade tyckt... Alltså, jag tror att jag hade tyckt att det var lite obekvämt, kanske. Utan jag hade gärna velat ha en sån på liksom en lång arm, om du tänker.
Ja, just det.
Alltså, tänk dig liksom fåtölj, lång arm, mikrofon. Alltså så hade jag velat ha den setupen.
För jag har ju typ, du, för vi, precis, det här är så jäkla trist. Välkomna,
kul.
Säger vi istället.
Välkomna, nu ska vi prata om något riktigt trist. Mikrofonteknik.
Exakt. Hur mår du, Karin Londré?
Anna Sandell, jag ska vara ärlig med dig, jag är lite trött. Vi hade då
kalas igår.
Vi bjöd hem våra vänner Runsten och Line på en grand aioli.
Härligt.
Så vi jag, liksom, ja, vi åt grönsaker och aioli helt enkelt och drack
gott.
Ganska mycket vin. Och sen så var jag då förstås uppe klockan 7 på morgonen. Med det sagt så har jag då ändå trots detta varit en så hurtig person att jag liksom varit ute och plockat svamp idag.
Så jäkla bra.
tack snälla. Så jäkla bra. Nej men så att det är lite skakigt i huvudet kan man säga.
Ja men jag fattar det.
Hur mår du?
Jag stöttar dig i det här måendet.
Tack.
Men jag mår jättebra. Jag skickade iväg Sigrid och Oskar för att plocka svamp. Mm. Och de kom hem med en skål kottar istället. Så att,
vart skickade du dem?
Det fick de lösa själva. Och jag är ju inte uppväxt som svampplockare. Nej. Jag har kanske plockat svamp 2 gånger i hela mitt liv. Så Oskar, du vet, som jag frågade hur han hittade det här stället. Och då sa han, jag kollade på... alltså sån här karta liksom, digital karta.
Vadå, Google Maps?
Typ så. Efter ett stort grönområde.
Perfekt.
Och så åkte han dit och de hittade ingen svamp. Men Sigrid älskar ju att pyssla överlag. Och det finns ett pyssel som är att man gör kottdjur.
Är det som, det är lite som liksom, kottversionen av Castanje Man.
Typ så. Typ så.
Ja, men då var det någon vinst.
Som Oskar sa, lottlösa men inte kottlösa kom de hem.
Och inte heller menlösa.
Nej, absolut inte. Så jag har varit ensam hemma hela dagen. Eller det har jag inte, för jag har ju varit med Ian. Men han
gör inte så mycket väsen av sig.
Nej, vi har bara liksom gosat omkring hemma. Det har varit jätteskönt.
Skönt. Jätteskönt. Ja. Vad är det för svamp ni vill ha? Vad gillar du för svamp?
Alltså jag kan ju ingenting om svampar. Nej. Jag gillar väl allt som är gott. Jag gillar kantarelltoast, tycker jag är gott.
Ja, tycker du gott?
Inte så förtjust i champinjoner, det funkar. Det plockar man väl inte i svenska skogen ändå.
Så det är bra.
Ja, men Karl Johans svamp är gott.
Ja, det är ju svingott faktiskt.
Mm. Men jag tror att Oskar var på kantarelljakt.
Ja, jag fattar, jag fattar.
Men så det är bra.
Ja, men bra.
Jag tittade på en liten sån här, här kommer en liten sån tips, true crime.
Idag spåret.
Ja, precis, jag bara hoppade straight over
rätt.
To
helt
tipsning. Nej, men jag har liksom seppat förbi något som jag tänkt på så här, ja, det här är en sån där liksom story. Men det var ganska, nu har jag ändå sett nästan alla avsnitt. Den heter The Texas Killing Fields, som handlar om alltså som är då en dokumentär, och det är ett typ grönområde då i Texas där de hittar 4 kroppar inom väldigt kort period, och det är då massa kvinnor som är anmälda saknade, och vissa av dem hittas här. Så det är liksom jakten på förövaren till de här kropparna, eller vad man ska säga. Den var ganska, på Netflix finns den då.
Spännande.
Ja, har du några tips?
Ja, jag kan tipsa om ytterligare en. Förra veckan så berättade jag ju historien om Believe in Magic och berättade om den här BBC-podden som finns om Megan Barry och hennes välgörenhetsorganisation som då hette Believe in Magic. Och nu har jag faktiskt en annat BBC Sounds tips som också är liksom en grävande podd, och den heter Vishal, och det är alltså en pojke som samma dag som Diana och Charles gifter sig så försvinner en liten pojke som heter Vishal i London, och han har liksom, alltså hans kvarlevor hittas långt senare, och det är liksom ett olöst fall typ. Så det är helt enkelt en utredning av det fallet helt enkelt, och den är jättebra gjord, och det är liksom en välgjord, grävande, klassisk så olöst fall krim podd dokumentär cool. Så den kan jag rekommendera, Vishal. Och sen så har jag också något som då inte tyvärr är true crime, men som bara är ett...
Det går bra ändå.
Tack. För att det, jag tror att jag tidigare har pratat om den här serien som handlar om LA Lakers, alltså basketlaget.
Ja.
Som är liksom en dramatisering av den historien.
Ja.
Den har ju kommit en ny säsong av nu. Så det mest sitter jag typ och väntar på att den ska, alltså att nästa avsnitt...
Det var härlig känsla.
Det är liksom det enda... Ja, alltså verkligen. Problemet är då förstås att det bara kommer
det
en
vecka.
Men det har ju... Det känns lite skönt.
Ja, jag gillar det.
Liksom. Men så mest är helt enkelt mitt tips Vishal, och så kan man då kolla på den här basketserien om man vill bara ha en god, god serie. Det var det.
Tack för det. Ska vi bara...
Tack ska du ha. Du hörs vi nästa vecka.
Nej. Vi sätter igång.
Vi sätter igång. Vi sätter igång och jag börjar. Japp.
Okej.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag, och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Maria Barbella föddes i Ferrandina i södra Italien. Det är liksom, om du tänker dig stöven som är i Italien.
Alltså det är så tacksamt att ha en sån tydlig form på ett land. Alltså det måste verkligen vara liksom en av Italiens största uspar. Att det är så sjukt lätt och beskriva var saker och ting ligger, för att man har så tydliga liksom så här, det är på vaden, det är på skenbenet och sådana saker.
Mm. Exakt, men, och det här är liksom mitt på foten, jag ska säga det som väl kanske egentligen är så liksom hålfoten, alltså mitt emellan tån och hälen. Just helt det. Enkelt. Där typ ligger det. Och hon föds då i mitten av 1860-talet. 1868 enligt vissa källor, 1866 eller till och med 65 enligt andra. Mm. Lite oklart.
Däromkring.
Oavsett så var hon redan i mitten av 20-årsåldern när hon och hennes familj lämnade Italien för att försöka skapa ett bättre liv i USA. Så 1892 anlände hennes pappa Michele, hennes mamma Filomena, Maria och åtminstone en bror, som jag inte vet vad han heter, där de som så många andra immigranter som kommer till stan vid den här tiden från Italien, så bosätter de sig då på nedre Manhattan. Och de flyttar till Mulberry Bend, vilket tekniskt sett verkar vara Chinatown.
Mm.
Men vad jag förstått så ligger typ Chinatown och Little Italy
angränsande.
Ja, exakt. Så det liksom är så här, de bor med massa andra italienare helt enkelt. Mm. Liksom.
Har du aldrig varit i New York?
Nej, jag har inte det.
New York. Jag ville verkligen
visa
hur mycket jag har varit här.
Eftersom du har bott i New York.
Ja, nej, men just det, du har inte varit där. Nej, men precis. Correct.
Gud. Vill du upprepa det en gång till? Nej. Att du och jag inte har varit där, men att du har bott där.
Vi kör.
New York.
New York.
Vad har du på Little Italy? Du som har bott i New York.
Nej, men inte så mycket. Alltså det är ju där nere där allt händer bara.
Håll foten.
Jag bara...
Att allting ska beskrivas utifrån en fot. Det är ju, man brukar ju säga att det är ju Manhattans
hålfot.
De flyttar dit och snart får Maria jobb som sömmerska på en fabrik där hon liksom jobbar långa, tuffa pass. Men hennes arbetsbörda känns kanske lite lättare när hon ett drygt år efter att de har kommit till New York uppmärksammar mannen som har ett skoputsstånd på hörnet av Canal och Lafayette Street. Varje dag passerar hon mannen och snart börjar de hälsa på varandra. Det kommer fram att mannen också kommer från samma del av södra Italien som Maria och hennes familj. Han heter Domenico Cataldo och är ett par år äldre än Maria. Kanske inte nödvändigtvis någon looker, men snart är Maria alldeles tagen av Domenico.
Mm-hmm.
Själv är hon blyg och inte direkt liksom full av gott självförtroende. Och hon blir nog liksom lite så här... lite uppfylld av att den här mannen då börjar liksom uppvakta henne rejält, kan man säga.
Mm-hmm.
Och hon, de liksom, den här relationen typ fördjupas, hon börjar gå tidigare och tidigare till jobbet för att ha tid att prata med Domenico på vägen, och han börjar typ följa henne hem på kvällarna och sådär, och tiden går, de kommer varandra allt närmare, de börjar till och med prata om äktenskap. Domenico säger nämligen att han letar efter en flicka att gifta sig med och visar dessutom upp sin bankbok för att så här, visa att han har lite cash att jobba med.
Mm-hmm. Bra.
Eller hur? Verkligen. Bra. Men Domenico, han gör en grej som liksom inte är så bra. Han går aldrig in och hälsar på Marias föräldrar. Hon är ju alltså mitten av 20-årsåldern. Hon är typ så, alltså du vet, 26 år gammal eller någonting. Men hon bor med sina föräldrar och hon verkar som att hon kanske typ håller honom lite hemlig från hennes föräldrar.
Mm-hmm.
De är liksom så strikta katoliker typ. Men ryktet om att Maria promenerar hem med en man typ varje dag når då förstås Michele och Filomena, och Michele förbjuder Maria att träffa Domenico. Och Maria, hon är liksom en så här väldigt ordentlig tjej. Alltså hon är van att säga, följa vad hennes pappa ser till henne att göra. Ja. Så hon bryter upp med Domenico och börjar ta en annan väg till jobbet. Så ordentlig.
Verkligen.
Det här håller ett tag, men Domenico ger sig inte i första taget. Han börjar dyka upp utanför hennes jobb. Och till en början ignorerar Maria honom, men vårvintern 1895 börjar de ha sällskap hem från jobbet igen. Och en dag tar Domenico med sig Maria till, alltså du vet, det är ett sånt här som är liksom boarding house, som verkar vara någon slags lit, alltså det är direkt översättningen, verkar vara typ pensionat liksom.
Ett boarding house, okej.
Ja, alltså så att det är liksom någon slags
alltså ett enklare hotell kanske, typ.
Ja, exakt. Eller typ om det kanske till och med är folk som hyr ut i typ sitt egna boende.
Aha, alltså,
ja,
okay.
Men ett, ja, ett enkelt hotell typ.
Pensionat kanske inte är ett enklare hotell. Det kanske är min tolkning av vad pensionat är.
Det känns typ inte som att jag...
Det känns som ett gammaldags skillnad, hotell.
Är det typ så här ett vandrarhem?
Nej, men det
vem vet?
Men,
hur som helst.
Ja, precis.
Han tar i alla fall med sig henne dit och där ger han henne något att dricka och efter det så blir allt ganska surtigt för henne och han våldtar då henne.
Mm-hmm.
Maria har förstås som liksom en duktig katolik sparat sig i äktenskapet och nu får hon liksom panik. Mm. Alltså vem ska vilja ha henne nu när han har haft sex med henne eller när han har våldtagit henne? Hon kräver helt enkelt att Domenico ska gifta sig med henne för att make up för det han gjort. Och han är så här, ja absolut, det kan jag göra typ. Men han drar ut på tiden med det där giftermålet och är sjukt undanglidande när Maria pressar på. De fortsätter att träffas och han fortsätter att liksom ligga med henne regelbundet. Det verkar kanske som att de bor tillsammans någon period, låter så på vissa källor. Men när Maria frågar när de egentligen ska gifta sig så är han så... Alltså typ han bara, snart, jag måste bara göra det här först. Lite så, liksom. Hon blir bara mer och mer desperat och ledsen. Och som sagt, det här bryter ju liksom mot allt vad hennes tradition och religion lärt henne. Och säger till henne om hur man är typ en bra kvinna. Och hon vet inte vad hon ska göra. Hon är också antingen 25 eller 27, beroende på vilka källor man ser till. Vilket ju förstås är en uråldrig ålder att... vara ogift som kvinna. Och samtidigt så blir han då allt mer avvisande. Så det är som att hon pushar på allt mer och han bara, du vet, tar mer och mer avstånd typ. Han säger till slut att han inte vill gifta sig med henne. Han blir allt taskigare och till slut bestämmer hon sig för att berätta om vad som har hänt för sina föräldrar.
Nej. Eller ja, menar jag.
Du bara, nej, ljug för honom. Be inte om hjälp. Men Marias mamma Filomena träffar Domenico för att ställa allt till rätta. Men när han säger att han kan tänka sig att gifta sig med Maria om de betalar honom $200 är familjen chanslösa. De är en hårt arbetande familj. De har inga sparpengar alls och det vet han om. Liksom. Alltså det är typ mer som att det är ett sätt att
komma undan.
Alltså typ håna dem nästan. Och han blir liksom allt mer hånfull och det värre ska det bli. För plötsligt berättar Domenico att inte nog med då han har bestämt sig för att han ska flytta tillbaka till Italien.
Mm.
Där han är gift och har barn.
Oh.
Eftermiddagen den 26 april 1895 ska Domenico gå på en båt som ska ta honom hem till sin familj i Italien.
Mm.
Men innan dess sitter han med några vänner på en bar på East 17th Street och spelar kort. Plötsligt kommer Maria in genom dörren. Hon har fått reda på att han tänker lämna landet redan samma dag och har väl typ så här... Hon tänker fråga honom en sista gång om det här äktenskapet som han har lovat henne.
Mm.
När hon frågar liksom så här, ja, typ, kommer du gifta dig med mig? Typ. Så skrattar han åt henne och säger att bara en gris skulle gifta sig med henne.
Men gud.
Hon lägger typ handen på hans axel men han puttar bort den. Då tar hon upp någonting ur sin ficka, tar tag i hans hår och med ett liksom bara snitt så skär hon honom i halsen med ett rakblad.
Åh oh, gud.
Och sen lämnar hon baren.
Alltså där på...
Shit. Alltså mitt i den här baren så har hon... Det är en rak kniv tror jag. Som hon liksom bara gör ett snitt typ.
Fy.
Domenico ställer sig upp. Han håller om halsen men lämnar liksom ändå stora blodspår efter sig. När han typ trycker sig förbi andra gäster. Ut från baren. Ut på gatan där han stapplar fram tills han når hörnet East 13th Street och Avenue A där han kollapsar i rännstenen och dör. Massor av vittnen har ju sett vad Maria har gjort. Liksom. Så polisen hämtar henne kort efteråt. Där hittar de, hemma hos henne hittar de också den blodiga klänningen hon haft på sig under mordet. Och hon körs till häktet som kallas The Tombs, där hon kommer att tillbringa 2,5 månader. Mm. Alltså just den här scenen. Mm. Att han sitter alltså, och liksom spelar kort på den här baren.
Nej, det är så obehagligt.
Hon liksom bara, det
går in där.
Och just det här stapplandet längs bara.
Nej, det, alltså, det är ju filmiskt liksom. Där när det där hände.
Nej. Det måste ju också vara så himla mycket blod.
Alltså.
För att han verkar som att han, alltså, han blöder ju ut jättesnabbt.
Så jäkla läskigt.
Maria erkänner till polisen, alltså hon erkänner mordet, men hon berättar också då vad han har gjort mot henne, så det finns liksom vittnen, erkännande och motiv. Det ser inte ljust ut för Maria. Hon får också riktigt rötna advokater. Den ena är hans allra första fall. De träffar också Maria bara kort efter att hon har gripits. Sen pratar de inte med henne igen förrän det är dags för rättegång. Då träffar henne en gång innan vi ska upp i rätten. Rättegången börjar den 11 juli 1895. Maria varken förstår eller pratar engelska. Alltså hon är, du vet, det är på den nivån att hon behöver översätta det när de typ frågar så här: vad heter du? Alltså liksom, hon kan inte förstå typ någonting av vad som, alltså hon har ingen språklig chans att förstå vad som pågår helt enkelt. Hon har en översättare, men den verkar inte vara så himla bra på sitt jobb. Och den översättaren, alltså hon håller ju sitt liksom, hon vittnar, och det de beskriver typ är att så här, att översättaren är liksom, gör ett riktigt dåligt jobb när han ska översätta hennes vittnesmål typ. Och domaren är också helt öppen med vad han tycker om Maria. Här kommer ett direkt citat. Det här säger han till juryn. Mm-hmm. Your verdict must be an example of justice. A jury must not concern itself with mercy. The law does not distinguish between the sexes. The fragility of the female sex is sometimes involved to excuse savage crimes. We cannot publicly proclaim a woman guilty, not guilty of killing a man solely because this man has proposed marriage and then changed his mind. Han säger ju uttryckligen typ så här, alltså, ni måste döma henne liksom.
Det är så sjukt.
Ja. Alltså det är verkligen, det är inte typ att det är lite så här guidande, utan det är verkligen så här, gör så här typ. Your verdict must be an example of justice. Och delvis då kommer så här hennes, det är liksom italiensk-amerikanska community typ. Uh-huh. De blir ganska snart engagerade liksom i det här fallet och reagerar då delvis på att domaren är så öppet emot henne. Man reagerar också på att juryn består av 12 män, men att inte en enda av dem är italienare typ. Alltså de är okay. Så här, är det då a jury of your peers typ? Mm. Juryn kommer i alla fall att överlägga i 45 minuter och sen kommer hon tillbaka och liksom deklarerar att hon anses skyldig till överlagt mord och döms till döden med elektriska stolen, som är en helt ny uppfinning med den här tiden.
Vad sjukt!
Det är en kvinna som har dömts till döden i elektriska stolen innan Maria, men hon fick sin dom omvandlad till livstid. Så att det liksom är, när hon döms till det här så är det så här, ja, okej, hon kommer bli den första kvinnan att dö i elektriska stolen. Typ. Mm-hmm. Ingen kvinna har heller suttit på death row på Sing Sing fängelset tidigare, men nu är det då dags, för det är precis där Maria hamnar. Och Maria är också den enda kvinnan, alltså på hela fängelset. Hon är typ den enda kvinnan som har varit på Sing Sing på, eller som har suttit på Sing Sing på hur lång tid som helst. Man sätter alltså vakter utanför hennes cell, vilket verkar vara alltså för att skydda henne typ, inte för att hon inte ska rymma typ. Så där sitter hon då, inväntar sin död. Men det finns då de som menar att Maria Barbella inte har fått en rättvis rättegång. Som sagt, domaren sa uttryckligen till juryn att de skulle döma henne. Och har också typ, du vet, inte så här tillåtit vittnesmål från försvaret. Alltså den typen av liksom. Det har väl helt enkelt varit ganska riggat redan från början typ. Så det börjar då kampanjas för att Maria ska få en ny rättegång eller åtminstone inte dömas till döden. Och hennes främsta försvarare är en amerikansk kvinna som träffat en italiensk greve och flyttat till Italien. Hon heter grevinnan Cora Savorgnan. Hon reser nu hem till New York för att hjälpa Maria. Och hon ser till att hon typ så här får riktigt bra advokater som skriver en riktigt bra överklagan. Och hon startar också en brevskrivarkampanj som då ska övertala typ ledningen i liksom New York att ändra straffet från dödsstraff. Och det här verkar liksom ses lite som en av de första alltså antidödsstraffkampanjerna i USA typ. Alltså att folk är så här, det är inhumant med dödsstraff typ. Vi borde inte ha det rent som ett liksom mer som ett moraliskt statement eller vad man ska säga. Och det här blir en sån liksom, den här kampanjen blir liksom en samlingspunkt där liksom tre olika grupper möts, delvis då liksom den italiensk-amerikanska communityt som menar då att Maria manipulerades, lurades och lämnades och typ att det är så här, de menar att Domenico typ inte tog hänsyn till deras, alltså den italienska kulturen eller du vet så liksom, att han, att han svek den italienska kulturen när han gjorde så här. Och sen så finns det också då de som helt enkelt tycker att dödsstraffet är fel, och sen så finns det också liksom kvinnorättskämpar som menar att typ Maria våldtogs och att det måste räknas in med liksom i hur man dömer henne typ. Så i april 1896 står det klart att Maria får en andra rättegång. Hon har då suttit på Sing Sing i 11 månader och under den tiden har fängelsedirektörens fru lärt henne engelska. Så hon förstår alltså vad som händer och liksom sägs i rättegången. Och advokaterna, grevinnan anställt, har bestämt sig för att köra på följande försvar. Är inte helt väntat. Maria begick mordet under ett epileptiskt anfall.
Okej.
Det var inte det vanligaste.
Intressant.
Ja, nej. Eller hur? Nej, för man tycker ju typ att det är så här, man har ju den här våldtäktsgrejen. Men nej, alltså epilepsi. Under 9 dagar vittnar närstående om att det finns flera fall av epilepsi i Marias släkt, att det är många som har sjukdomen. Och medicinska experter vittnar om att det är på grund av det, på grund av att det finns i hennes släkt, så är det säkert så att hon också har det. Och även då berättar man hur det gjorde att hon mördade Domenico Cotaldo. Och det man menar då är att det var hans kommentar om att inte ens en gris skulle gifta sig med henne som triggar anfallet. Vad känner
intressant.
Du?
Nej, det är väldigt speciellt.
Ja. Jag vet.
Får man väl konstatera.
Ja. Det funkar jättebra i alla fall. För efter en 24 dagar lång rättegång överlägger juryn i den här gången i 40 minuter, ännu kortare än sist. Sen kommer de tillbaka med sin dom. Maria Barbella är oskyldig till överlagt mord. Och hon släpps fri. För det är väl just det där att det är så här, har hon planerat det eller har hon inte det? Liksom.
Nej, precis.
Lite drygt ett år efter rättegången gift sig Maria med en man som heter Francesco Bruno. Och 1889 får de en son som heter Frederick. Det verkar dock inte ha varit ett särskilt bra äktenskap. För några år senare flyttar Francesco tillbaka till Italien och gifter om sig. Och enligt vissa källor så gifte sig Maria ytterligare en gång. Men det är lite oklart. För hon drar sig liksom undan från rampljuset. Det här blir superuppmärksammat vid den här tiden, men hon liksom drar sig undan och kommer att leva resten av sitt liv i anonymitet. Hon dör den 25 mars 1950. Vad som hände med Domenico Cataldos fru och barn har jag inte hittat någonting om. Alltså det verkar inte som att någon liksom nära honom har typ uttalat sig i samband med rättegången, utan allt fokus har ändå varit på Maria Barbella. Jag har då lyssnat på podden Hitched to Homicide. Avsnittet heter Maria Barbella, A Crime of Passion in Little Italy. Jag läste New York Times-artikeln Maria Barbella to Die från 1895. En arkiverad version av assortment.coms text om Domenico och Maria. Jag läst på encyklopedia.com, bloggen Murder by Gaslight, Wikipedia. Och sen så har jag också lyssnat på ett miniavsnitt av The Memory Palace, The Story of Maria Barberi. För det är vad man trodde att hon hette. Alltså tidningarna omskrev henne som Maria Barberi fram tills att typ, du vet, efter att hon hade dömts så var det typ att hennes mamma bara, hallå, vi heter Barbella typ. Varför har ni,
men gud,
varför har ni skrivit så här fel hela tiden? Men det var i alla fall det som jag hade att bjuda på den här veckan.
Ja, gud, vilket fall.
Visst var det, det var ju den här scenen liksom som bara grabbade tag i mig typ.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Alltså apropå att man får heta någonting för länge om man inte säger till från början.
Londrius.
Till exempel. Men också, jag är så stolt över mig själv att när jag födde barn så kallade barnmorskan mig för Sandra de första typ 6 gångerna hon tilltalade mig innan jag till slut bara, förlåt men jag heter Anna. För jag bara såg framför mig hur hon skulle hela, att hon skulle tro att jag hette Sandra. Det var inte så länge, men ändå att jag ville liksom inte föda barn.
Var det här under förlossningen liksom?
Ja, och det gick ju så fort allting och det var ju ganska liksom kaosigt där. Så hon bara så här, ta det lugnt Sandra, ta det lugnt.
Du bara argare och argare. Åh gud, vad roligt. Vad duktig du var som stod upp för dig själv och ditt namn.
Tack snälla, fan, mitt i ett sånt skevt, svagt läge också. Ja. Och att Oscar inte var där för... Alltså,
precis, var det här din barnmorska som du var så nära?
Nej, det här var den här, för hon som jag kramades med, hon kom ju liksom efter. Så det här var så precis det initiala mötet som vi hade.
Jag förstår.
Okay. Ja. Och alla som, alltså Oscar var ju med så mycket, alltså det,
men
det gick så snabbt.
Så
det var inte att han hade bättre saker för sig.
Han var i väntrummet och rökte cigarr.
Exakt.
Medan Sandra Barberi låg där inne och kristade.
Sandra Barberi Londrius födde barn på egen hand. ja, okej.
Okay.
Okay. Väldigt spännande, intressant fall. Nu är det min tur, Dora. Okej, okay, vi börjar så här. Let me paint the picture for you. Tänk dig att du har fått en skådespelarroll i en liten independent film. En film som är skriven av en pappa och en dotter och du har som ambition att få spela huvudrollen.
Alltså jag har fått en roll, men min ambition är att få en bättre roll.
Alltså du hade som ambition. Okej, okay, jag ska ändra tempus lite. Jag är liksom okej. Okay. Men du har haft som ambition att få huvudrollen. Du får en annan roll för att den personen som får rollen istället för dig, alltså huvudrollen istället för dig, är så övertygande i sin liksom, är så övertygande så att när du hörde hennes audition så trodde du alltså på riktigt att det har hänt någonting fruktansvärt. Och tänk dig att när du väl börjar spela in filmen mot den här superskådisen.
Det är svår sak att tänka sig allt det här. Vad är det som pågår? Jag försöker tänka mig in i den här situationen så mycket. Men den är så svår att relatera till.
Är det verkligen så svårt?
Tänk dig att du har drömt om att få huvudrollen i en independent film. Men du får inte den, men den som får den är jättebra. Nu ska du... Ja. Okej. Okay. Nu börjar
du ska prestera.
Nu börjar inspelningen.
Ja, och när du väl har börjat spela in då så ser du bara den här superskådisen. Du känner igen henne. Du tror liksom det är något bekant över den här personen. Uh-huh. Men i din värld så borde den här personen heta någonting helt annat. Och allt det här är liksom ingredienser i dagens fall kan man säga.
Sjukt att ni inte hade hört det. Du bara, och nog om det, vidare till dagens fall.
Hur kändes det när du satte dig in i den situationen? Okej, okay. Nej men i alla fall. I slutet på 2010-talet så skrev en pappa och en dotter vid namn Matthew och Trinity Spickard ett manus till en film som hette From the Dark. Och de hade drömt om det här länge och till slut så realiserades deras dröm då om att få spela in den här filmen. Och det är typ någon typ av så skräck slash thriller som utspelar sig i ett så här rural område någonstans i USA. Och filmen handlar bland annat, ska jag säga eftersom jag inte har sett den utan bara läst om den, om en person som mördar en annan person men maskerar själva mordet då som att det skulle vara självförsvar.
Mm, okay.
Och filmens huvudroll, filmens stjärna, den här kvinnan som då gjorde en sån galet bra audition, ja, heter Wynn Reed.
Wynn Reed.
Hon då fortsatte efter den här superstarka audition där alla var helt amazed, fortsatte hon att leverera starka scener under inspelningen. Men det är då en annan kvinna på inspelningen som heter typ så här.
Det är jag då.
Gud, jag känner igen henne.
Det är jag.
Ja. Det är du. In come Karin Londreus. Mm. Och hon tänker, fan vad jag känner igen den här
Win
superskådisen. Ja. Men
är det där Sandra Barberi?
Exakt. Är det Sandra Barberi eller är det Tucker Reed? Alltså hon bara så här, det påminner mig så mycket om en person som jag gick i skolan med. Men hon heter ju Tucker, men varför skulle den här personen utge sig för att heta någonting annat än det som hon egentligen heter? Så hon är bara så här, ja, what the fuck typ. Men så en dag så dyker en kvinna upp på inspelningsplatsen. Och den här kvinnan då utger sig för att vara Wins moster. Och de säger att hon brukar hjälpa Win med att fixa hennes hår och smink. Och då trillar poletten ner hos den här kvinnan, du, som har varit misstänksam att det här är egentligen en annan person. För det är den personen hon har trott hela tiden. Det är Tucker Reed.
Uh-huh.
Och hon förstår det för att den här hår- och sminkkvinnan dyker upp. För att, okej, det här är lite så här krångligt egentligen. Men, eller det är inte så krångligt, men jag berättar det lite mer krångligt än vad det behöver vara. För att Wynn Reed har då en hår- och sminkös som kommer till platsen.
Yeah.
Tucker Reed hade en hår- och sminkös person som är då samma person.
Som hon hade i skolan typ?
Ja, det är hennes mamma.
Ja, det är hennes mamma, okej. Okay. Klassisk hår- och sminkperson.
Exakt. Och det är då när den här personen, mamman då, kommer till inspelningsplatsen som den här klasskompisen är bara så här: hallå, varför låtsas ni att ni är några helt andra? Eller liksom, vad håller ni på med?
Vad pågår?
Så att då visar det sig att så här, Wynn Reed, filmens stjärna, heter egentligen Tucker Reed. Varför heter hon något annat på inspelningen? Det ska jag berätta om nu då. Lite rörigt intro, men du hänger med ändå.
Nej, alltså jag är helt med.
Bra.
Jag har faktiskt stenkoll.
Ja. Och Tucker heter egentligen
Nej.
Kärt barn har många namn. Jag kommer kalla henne för Tucker hela tiden, men för hon är döpt till Eileen Moore Reed, men har kallat sig själv för Tucker. Hon har lite olika nicks som det heter. Nicknames.
Okej. Okay.
Ja, yeah. Hon är årsbarn med mig. Hon är född år 1800. Där avslöjade mig själv.
Att du är vampyr.
Och jag är så svettig nu.
Att du är en vampyr.
Jag är så svettig nu för att jag gör det så krångligt. Tucker.
Säg bara att hon är född
1989.
Ja. Pang.
Hon är växer upp. Hennes föräldrar är båda två författare. De har skrivit någon så här framgångsrik bok. Och Tucker då, som jag kommer kalla henne, hon blir liksom själv tidigt intresserad av att skriva. Hon gillar att typ skådespela och sådär. Och när hon är 19 år så skriver hon och hennes mamma en bok, en ungdomsbok, som handlar om en tjej som bor i ett hemsökt hus och som har övernaturliga krafter. Och den första boken heter Amber House och den fick så här väldigt fin kritik och de var med i massa tävlingar och sånt. Hon som sagt var väldigt intresserad av skådespeleri och under hela skolgången så är hon med i massa pjäser och sånt där och spelar huvudrollen mycket och hon är liksom bra på det helt enkelt.
Ah.
Så hon är bra på att skådespela, hon är bra på att skriva. Hon har också arbetat som journalist och hon har drivit en blogg där hon verkar mot, mot mäns våld mot kvinnor och mer specifikt och sexuellt våld mot kvinnor. Frågan då var ju helt enkelt varför hon medverkar i en film under ett helt annat namn än då Tucker Reid.
Ja.
Och det som alla blir varse om under inspelningen när det här då uppdagas att hon inte är Wynne Reid är att hon är ute mot borgen för hon har blivit liksom precis innan det här, innan inspelningen så har hon varit gripen för hennes morbrors död.
Oj!
Precis. Så 2 år innan Tucker börjar spela in den här filmen då, From the Dark, så har det hänt en grej som gör då att hon grips helt enkelt. Och det var nämligen så att Tuckers mormor, Lore, bodde på en stor gård i Oregon där även då Tuckers mamma Kelly, som är då hennes sminkös, Tuckers sminkös, bodde. Och Kelly hade ju varit så en framgångsrik författare. Men trots det så verkade det då som att Kelly hade det lite kärvt med pengar. Alltså Tuckers mamma Kelly. Mm-mm. För utöver att Kelly bor på den här gården då hos sin mamma så behöver hon hela tiden få pengar av sin mamma. Så att Lore försörjer typ sin vuxna dotter och hon gör det då genom att typ så här, belåna gården och typ tömma sitt konto liksom. Och den här gården där hon bor är ju liksom den dagen som Lore och dör, hennes man har redan dött, så kommer ju liksom den ärvas av alla hennes barn helt enkelt.
Mm.
Så att det faktum då att Kelly bor på gården och dessutom, du vet, får mamman att så här belåna den och tömma sitt konto uppskattas ju inte av hennes syskon. Nej, och framförallt inte av Shane då, hennes bror, som har bott på gården och tagit hand om först pappan som har gått bort i ALS och sen även mamman då som är ensam och gammal typ. Så han tar hand om, Shane tar hand om Lore, liksom Tuckers mormor. Och blir skitirriterad på, för han tycker då att Kelly, hans syster, Tuckers mamma, är liksom en riktig leech. Och är bara så här, vad håller du på med? Och utöver då att Kelly och Shane bråkar med varandra så har Tucker och Shane också ett horn i sidan på varandra. I september 2015 så grips Shane efter att han och Tucker har hamnat i något slags bråk. Jag vet inte om det liksom är fysiskt. Han på något vis så har han attackerat henne, menar Tucker då. Och efter det här bråket så ansöker hon och får besöksförbud mot Shane då.
Mm.
Så det är liksom dålig stämning på den här familjegården liksom. Och i juli 2016 så blev en kvinna vid namn Carla Triber kallad till gården av Shane. Hon arbetar som notarie och han önskar hennes hjälp med att uppföra något slags dokument som han hoppades liksom skulle få slut på det här tjafset mellan Kelly och honom själv. Yep. För han vill då att mamman ska skriva över gården på honom själv och Kelly och att den då ska splittas 50-50 så att du vet, så här, det är liksom, det blir en handling som visar tydligt att jag äger 50% yep. och Kelly äger 50% så kan du typ sluta tömma liksom.
Nu slipper vi bråka med om det här.
Exakt så. Och den här notarien då tror väl att det är liksom en ganska straightforward grey. Men när hon kommer upp på gården så blir det liksom allt annat än straightforward. För det första så är då tjejen inte i huset där mötet ska pågå för att han är ju ålagd liksom besöksförbud. Han får inte vara i närheten av Tucker. Så istället så möts hon då av Kelly, Tucker och Lore inne i huset medan Shane vankar liksom av och an utanför huset. Sen visar det sig då att Kelly och Tucker inte alls är med på noterna att huset ska splittas. Att deras liksom mamma slash mormor ska skriva på det här pappret. De var snarare av uppfattningen att, så här, de kom för att, hjälpa, att den här notarien kom för att hjälpa dem att upprätta ett testamente där... Så. Men när de förstår att det inte är så blir de helt sjukt upprörda. K- Kelly proklamerar då att Lore, alltså hennes mamma, aldrig kommer skriva under ett sånt här papper. Och sen så river hon sönder pappret. Och du vet, hon gör det så här väldigt demonstrativt. Typ så här, she's not signing it. Och typ river det så att tjej, du vet, ut mot fönstret så att tjejen ser typ att så här, det här går inte alls med hans plan typ. När han då förstår att det inte liksom går som han tänkt sig där inne, så börjar han liksom gå mot huset. När han går mot huset så ser den här notarien Carla hur Tucker närmar sig köksbordet, plockar upp någonting som typ legat under en tidning eller servett eller någonting sånt. Och sen går hon då bort till dörren, ytterdörren, och säger till tjejen så här: du får inte komma in här. Du vet, skriker det. Och sen så hör hon då ett skott. Och den här notarien blir ju skiträdd såklart. Hon är liksom ute på ett uppdrag någonstans i, ute på landet, och du vet så här, helt plötsligt börjar de skjuta på varandra. Så hon försöker vara typ så här till Kelly då, Tuckers mamma, var så här: gå och hämta pistolen typ, ni måste så här, hon kan skjuta sig själv, hon kan skjuta oss typ, du måste gå och hämta pistolen. Men Kelly gör typ ingenting. Så Carla ringer till polisen och berättar vad, vet så här, det har skjutits här, och berättar typ vad hon är, och vid första chans så sticker hon från huset. Och hon får total ångest av att dra, för när hon lämnar huset så ser hon då att Shane ligger skjuten utanför huset. Men hon, du vet, bara så här typ get me out of here, så att inte hon själv blir skjuten typ. För att hon blir också rädd då för typ så här hur Kelly reagerar, att hon typ inte blir rädd och jag bara såhär, gud, vi måste göra någonting. Alltså du vet att det, hon tycker att allting är jättekonstigt där uppe helt enkelt. Så polisen kommer ju upp såklart till det här huset, och när de förhör då Kelly och Tucker om vad som har hänt, så säger de då så här: vi har bott hemma hos Lore, alltså mamman slash mormor, för att se till att hon får skydd från Shane. De menar då att han har sålt Mariana och att han utnyttjar då sin gamla mamma för att få pengar. Och att, du vet, han är helt opolitlig och sådär, att han behöver, att mamma, alltså mormor och mamman behöver då skydd helt enkelt från sin son. Pistolen som Shane sköts med sa Tucker och Kelly att de hade hittat hemma, att den hade tillhört Kellys pappa, och att de ville då att Kelly skulle ha den för att kunna försvara sig mot Shane om det hände någonting, för han hade då liksom varit aggressiv och hotfull mot dem. Och de säger då att så här, han hade varit våldsam under det här besöket där, när notarien var på besök, att han hade varit våldsam och försökt ta sig in i huset. Och när poliserna då frågar Tucker om vad som har hänt när tjejen sköts, så säger hon bara typ så här: jag minns ingenting på grund av liksom tumultet, men det, han var liksom aggressiv, försökte ta sig in i huset, och sen var det som att pistolen bara gick av. Typ. Det visade sig sen att ett skott har avlossats tidigare samma dag uppe på gården. Shane har ringt polisen några timmar innan det här har skett, för att berätta då att han har hört ett skott. Och i samtalet till polisen så säger han att han väntar på en notarie som ska hjälpa honom med pappersarbete om gården. Och så säger han typ så här: jag vill inte ha några problem när det här sker, men jag vill att ni ska veta att jag har hört ett skott. Typ. Och en kvinna som han bor med, som beskrivs som en rumskompis snarare än en flickvän, säger att han har sagt till henne att han var så här: ja, någon gång, så de kommer döda mig någon gång. Typ så säger han.
Men gud.
Mm. Och det här skottet då, när som har hörts tidigare samma dag, när polisen frågar Tucker om det, så berättar hon att hon ville bara så här testa om pistolen funkade typ. Så att hon har liksom hittat den och vill att säkerställa att den funkar, så att hennes mamma ska ha typ ett bra skydd om han ger sig på henne typ. Och den här kvinnan då som bor med Shane, hon berättar då att när hon har hört att ett skott har avlossats när Shane är där uppe och den här notarien är på plats, så har hon då rusat dit, eftersom hon vet att han liksom är rädd för sin syster och sin systerdotter. Och när hon kommer till huset så har då Tucker stått lutad över honom och typ skrikit åt honom att han ska dö. Hon berättar också att hon har hört Kelly ropa typ, vad menar du, är han inte död än? Liksom, det har pågått saker där uppe helt enkelt. Den här notarien då som var på plats vittnar om att tjejen inte var våldsam, utan att han höll sig på sin kant under hela tiden. Och sen när då Kelly och Tucker blivit upprörda över det här liksom, typen av papper som ska uppföras, så har de typ rusat ut mot tjejen. Han har typ gått mot dem när han har förstått att det inte går som det ska, och de har istället typ så här, blivit helt galna typ, och rätt så här, rusat ut mot honom. Tucker grips då för dråp men betalar borgen och går fri dagen efter hon har gripits. Under tiden hon är ute mot borgen så spelar hon då in den här filmen From the Dark under namnet Wynn Reid.
Men alltså, det är helt sjukt.
Ja, det är helt sjukt.
För den här filmen handlar alltså om att döda någon och få det att se ut som självmord.
Inte självmord, självförsvar. Ja, exakt. Och det är precis det då. Och det är det som alla tycker är så här skrämmande. Bara så här. Alltså, hon behöver typ inte ens spela, för det är precis det hon har gjort. liksom bara några år tidigare.
Så det var alltså inte bara hennes talent.
Nej, det är det som då folk tycker menar när de får reda på det. Men och anledning till, alltså hon har ju, och vet så här, hon söker då under ett annat namn, för att om de typ googlar henne så kan de kanske, alltså Tucker Reid eller Aileen Reid, så kan de kanske liksom se det då. Men de har liksom inte råd då, eftersom det här är en liten indiefilm, så gör de ju liksom inte några så här riktiga gräv.
De har inte råd med Google.
Nej.
Då vet man att det är fucking indie alltså. Nej men exakt, du kan inte göra någon värsta background check typ. Nej.
Exakt så.
Nej.
Så att hon, men det är ju liksom helt galet att du vet så här, hon kommer ut på borgen och det första hon gör typ är att säga, nu ska jag bli skådespelerska.
I den här filmen.
Ja, helt sjukt. Och utöver den här filmen så har hon också huvudrollen i en pjäs som går liksom spelas under ett antal månader. Och alla som liksom har jobbat med den vittnar om att hon är jätteduktig skådis, men att hon är typ väldigt jobbig att göra med, att hon är så här my way or the highway ganska mycket typ.
Det känns i och för sig on-brand skådis.
Verkligen.
Så det passar ju även det.
Men kanske inte typ en sån liksom så här små produktioner.
Nej.
Så. Eller så är det typ de som är värst för att de är bara så här.
Verkligen så.
I'm making it big typ. men så att det är liksom så här, hon spelar huvudrollen i en film som hon typ har haft, typ är hennes liv. Men så dagen efter de har filmat färdigt From the Dark så grips Tucker igen. Och den här gången grips hon för mordet på sin morbror. Så det är 2 år efter han har blivit skjuten ungefär. För under tiden som Tucker har varit ute då och satsat på sin skådespelarkarriär, eller man ska säga, så har polisen fått en videoinspelning som är filmad med Tuckers telefon från själva skjutningen. Och det är hennes försvar som har gett den här klippet till polisen för att visa hur hotfull Shane var och för att liksom styrka Kelly och Tuckers historia om hur det hela gick till. Men det filmen visar gör precis det motsatta. För istället så styrker filmen Shanes rumskamrat och notariens berättelse om att Shane helt oprovocerat blir skjuten. Och att Kelly och Tucker agerar väldigt märkligt. Ja, alltså det är så konstigt. Och det finns liksom utdrag från den här. Eller jag har sett delar av det här. Och det är typ så här, det är som att de filmar det för att de vet att de vill att det ska styrka deras berättelse sen, om du förstår vad jag menar. För de är typ väldigt mycket så här, this man, Shane, has been very aggressive towards this woman, my mother. Alltså att du vet, det är väldigt så här,
ja, det är
de lägger
övertydligt
upp det för att det ska
så funka. Bra skådis var hon helt enkelt inte.
Nej, och i filmen så hörs han typ också säga typ så här, när han kommer mot dörren så är han typ helt lugn och bara så här, what's wrong Kelly? Och det är typ att de bara, don't get in here. Alltså du vet att det verkligen är så här, alltså det är helt galet uppgjort liksom. Så hon grips då för mord och den här gången beviljas hon inte borgen. Så hon sitter inne från liksom någon gång slutet på 2018 och i väntan på en rättegång. Men i maj 2020 så erbjuds hon istället en, liksom en, någon slags plea deal där hon då ska erkänna sig skyldig till dråp av andra graden, vad det nu kan tänkas heta på svenska, för, liksom, i utbyte mot en lägre dom. Och hon accepterar såklart det här och döms till 75 månader i fängelse. Och hon får då räkna av den tiden som hon har suttit häktad. Så i november 2024 kan hon alltså då släppas fri.
Men gud!
Ja, så snart. Och folk spekulerar i då varför hon erbjuds den här dealen. Och vissa tror då att det handlar om att det var covid typ. Och att de hade, du vet, att det blev så mycket backtracking.
Så de behövde typ
alltså, vet, att de var bara så här, yeah, let's få det här ur världen typ. Men så du vet, det finns liksom, hon var åtalad för mord, det finns tydliga bevis om, och det, eller du vet så här, det, ja, folk som är nära Shane då är väldigt upprörda över hur det hela liksom avslutades i rätt, helt enkelt.
Huh.
Och man får ju se vad hon, vilket namn hon väljer att ta när hon kommer ut och om hon fortsätter att satsa på sin skådespelarkarriär för 2024, alltså hon är inte så gammal då. Hon kommer komma ut som 35-åring.
Aj, jävlar,
typ, hon får komma ut då.
Jag är inne på hennes IMDb.
Ja, är du det?
Och även kul, på From the Darks IMDb. Den har 2,5 i betyg. Här vill du höra en recension?
Gärna.
Okej. Okay. This I endured for 40 minutes and I have massive regrets. It's the most boring film I have seen in a very long time. How it got past the cutting room floor amazes me. The only thing that really surprises me is all the high ratings. I am thinking maybe all the high ratings are from those involved with the film itself. The acting was poor. The story had no focus. The music was poor. And how is this listed as a horror? I've seen scarier cartoons. Steer clear of this at all costs. Save your money.
Bra, för jag har bara sett trailern och bara den är...
Vad starka scener, eller?
Poorly done också.
The music was poor. men hon har också, på hennes IMDb, hon har ju delvis det, att hon spelar Valerie Faust from the Dark. Men sen har hon också varit additional crew på en film som heter Vampire Camp.
Yeah! I mean,
så det går ganska bra.
Det går ganska bra. Och det känns ju som en sån kvinna troligtvis kommer försöka ge sig i kast med en till film när hon kommer ut.
Men helt absurt att liksom att kunna att liksom döda en person, uppenbarligen planerar det så mycket. Uppenbarligen håller på att försöka rigga bevis redan under tiden man gör det, vilket ju måste ändå räknas som,
ja,
liksom överlagt, och ändå sitta så jävla kort.
Ja, helt galet.
Helt absurt.
Det var mordet på Shane Moore och det lite snurriga berättandet av mig om Tucker Wynn Eileen Reed Moore.
Jag tycker att du tog det konstnärliga friheter och jag uppskattade det.
Lite för mycket. Bra. Jag tror inte jag ska göra det nästa gång.
mer nästa gång. Mer. Nästa gång tänker jag kanske musikalavsnitt.
Jag inser det, jag är inte så bra på dramaturgi. Jag ska hålla mig lite mer straightforward.
Nej, fast Anna, där vill jag verkligen hålla sig emot dig. Jag tycker att du faktiskt är väldigt bra på dramaturgi.
Okej, tack.
Jag skojar alltså inte. Jag tycker verkligen det.
Okej, okay, men det blev för
snurrigt. Det är viktigt för mig att du vet det.
Ja, tack snälla. Men jag kände själv idag att det blev lite... It all made sense i mitt huvud. Bear with us. Nästa vecka ska jag vara lite mindre snurrig, lite mer to the point. Och Karin kommer vara amazing as always.
Nästa vecka kommer jag vara riktigt snurrig.
Jag hoppas det. Jag hoppas verkligen att du kommer vara det. Och,
det kommer jag har ett ganska snurrigt fall faktiskt.
Skönt.
Okej, men vad är dina källor?
Ja, sorry. Det är den viktiga lilla detaljen. Bra, Karin. Jag ville bara lämna det här illa kvickt. Men det ska jag såklart berätta för dig. Jag har sett ett avsnitt av Dateline som heter Killer Role. Väldigt liksom, tydligt berättat om man vill veta mer. Det finns ju också en podd som man kan ha i sina öron. Sen har jag lyssnat på ett avsnitt av podden Twisted som heter Tucker Reed. Jag har läst diverse Wikipedia-sidor. Jag har läst en artikel med rubriken Actress who played killer in horror film Shoot Uncle under similar circumstances på Oxygen. Skriven av Benjamin H. Smith. Så jag har läst Who's Who in Killer Role på NBC. Och really convincing actress in low budget horror film where she shot a man dead is arrested days later for killing her uncle in insanely similar manner på på The Daily Mirror, skrivet av Harriet Johnston.
Jag fattar typ inte ens varför de skriver artikeln. Det räcker ju fan med, de får ja, ju med allt i rubriken.
Alltså deras rubriker är bäst. Men så var det. Tack för det.
Så var det.
Och vi kan ju fortsätta säga att snart kommer vi berätta jätteroliga saker för er.
Ja, snart, snart, snart. Åh gud, ja, vi är verkligen såna störiga influencers som bara, snart, nu har vi något jättespännande att berätta.
Jag ska skicka ett jätteroligt klipp till dig som vi ska lägga upp i gruppen. För det är precis om hur influencers är med their secret projects.
Jättebra, skicka den till mig. För nu, jag har ju, från och med nu så kommer jag länka våra tips och lägga lite bilder och sådär i Facebookgruppen Mord mot mord podcast. Och då kommer jag också lägga upp det där, tänker jag.
Så mysigt.
Det blir skitbra. Okej.
Vi hörs.
Hej då.
Hej då.
Podplay, en del av Power Media.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.